ska idag berätta om ett rån där uppståndelsen inte bara handlade om pengarna utan också om den brutalitet som rånarna utövar vid råntillfället. Det är under lördagen den 18 maj 2013, strax innan klockan 11 på förmiddagen, som en orangefärgad moped kör in på Storgatan i Ängelholm. På mopeden sitter tre rånare, mörkt klädda med hjälmar som döljer deras ansikten. Härefter utspelar sig en brutal scen där rånarna skjuter omkring sig, där flera skadas. Vi tar upp guldrånet i Ängelholm. Avsnittet kommer till största del handla om skytten, då man inte lyckats åtala någon annan för brottet. Vi vill poängtera att skytten idag är friad och således inte dömd för brottet, vilket inte någon annan heller är. Jag heter Sebastian Krantz och det här är ett avsnitt av mig i Svenska rån. Källor till avsnittet är förundersökningsprotokollet, Aftonbladet samt domen i fallet.
Starka bilder får man säga. Det som slår mig direkt är ju att de här vittnena som står där, de bara står där. Ett rån pågår, det står en man i dörren med två pistoler. Varför gör de det? Vad tror du, Robert?
Det är en vacker majdag. Solen skiner och på Storgatan strosar människor omkring, ovetande om vad som snart ska hända. Ängelholm är ifrån början en dansk stad och 2016 fyller kommunen 500 år. Här huserar cirka 42 000 invånare. Klockan är strax innan 11 på förmiddagen och en moped med tre passagerare stannar utanför en guldbutik på den folktäta gågatan. De tre personerna stiger av och helvetet bryter lös. Vad som sen sker fångas dels av övervakningsfilmer ifrån guldbutiken, men också av vittnen som filmar med sina mobiltelefoner. Allt börjar med att en av rånarna springer in i butiken och skriker åt personal och besökare att det är ett rån. Därefter slår samma rånare sönder glasmontrar inne i butiken innehållande smycken med hjälp av en stor kofot. Samtidigt flyr både kunder och anställda affären och ytterligare en rånare rusar in i guldbutiken. Där inne fortsätter man slå sönder montrar och glassplitter flyger över golvet. Man roffar åt sig alla föremål man kommer åt. Under tiden som scenen inne i butiken utspelar sig så befinner sig den tredje rånaren utanför. Det är honom som vi kallar för skytten. Där står han för att hålla vakt och med sig har han två skjutvapen, ett i vardera hand. Skytten riktar redan ifrån början vapnena mot vittnen och ber dem backa undan. Men ingen anar att han snart kommer börja skjuta. När de två rånarna i butiken plockat med sig det man kommer åt så springer de tillbaka till skytten som står utanför. Därefter sätter de sig återigen alla tre på motorcykeln och sen händer någonting fruktansvärt. Vittnen filmar när skytten plötsligt avlossar fem skott varpå en av de andra rånarna skriker: "Skjut han! Skjut han!" Vid skottlossningen skadas tre personer, men alla överlever mirakulöst. Därefter försvinner rånarna på mopeden. Lisa var kund i guldbutiken när två män stormar in. När de kommit in i butiken så springer de till vänster och krossar en eller flera montrar. En av de båda krossade glaset i montrarna medan den andra hade dragit fram ett vapen och bevakade kunderna i butiken. Den tredje gärningsmannen beskriver hon stod utanför och vaktade. De hade alla kommit till platsen på en större EU-moped av skotermodell och även hon uppger att den är orange. Lisa flyr ut ur butiken och då skriker mannen utanför att backa undan. Han hade två eldvapen, ett i var hand, men det ena är större än det andra. Plötsligt avlossar mannen ett eller två skott. Lisa får uppfattningen att vapnet inte var ett riktigt vapen eftersom ingen skadades av eldgivningen. De två som befunnit sig inne i butiken kommer ut och alla tre sätter sig på mopeden och lämnar platsen via Vattengatan. De svänger sedan höger in på ICA Supermarkets parkering. När de lämnar brottsplatsen så avlossas ett flertal skott under färden. Lisa uppskattar de avlossade skotten till minst 5. Hon beskriver männen som unga, 18-20 år, och den ena av dem cirka 175-180 cm lång. Två av dem var normalt byggda, medan den tredje var lite kraftigare, och samtliga bar hjälmar. Larmet kommer till polisen klockan 11.01 angående ett väpnat rån mot en guldaffär på Storgatan i Ängelholm. Till en början är uppgifterna oklara om vilken butik det handlar om. Samtidigt så får man också information om att minst två personer är skottskadade. Patrull 643140 anländer först till platsen. Man larmar samtidigt ut andra patruller och tekniker och även en helikopter sätts i luften. Man söker också av omkringliggande områden och får tips om att en moped eller motorcykel som är orange också hittas. Men vittnen har även berättat om en mörk Audi som cirkulerat i området samt om en man som syns till i skogen i närheten av platsen. Och det som blir intressant för polisen i jakten är just Audin och den kommer ha en central roll i utredningen. Eftersom motorcykeln är kvarlämnad så antar man att rånarna nu färdas med just bil. Därav kör man både söder och norrut för att försöka lokalisera bilen, men utan resultat. Vid framkomsten är gågatan kring guldbutiken på Storgatan 50 samt hela Vattengatan avspärrad av uniformerad polispersonal. Den här dagen är varm och solig och det är mycket folk i rörelse. Trycket på polispersonalen som ska hålla avspärrningen är hård, både från allmänheten som vill komma fram och ifrån butiksinnehavarna innanför avspärrningen som vill att kunderna ska kunna komma in i deras affärer. Undersökningen inleds med att undersöka platsen utomhus på Storgatan och Vattengatan. Det anträffas två skarpa patroner utav 9 mm. 7 patronhylsor, 9 mm. 2 deformerade kulor, 9 mm. 2 bitar av mantlar till kulor samt 2 blykärnor till kulor på Storgatan utanför guldbutiken och längs flyktvägen på Vattengatan. Av patronhylsorna att döma så har gärningsmannen således avlossat minst 7 skarpa skott. Vid brottsplatsundersökningen så påträffas som sagt sammanlagt 7 stycken avlossade patronhylsor i kaliber 9 mm. Två icke avlossade patroner i kaliber 9 mm och kulfragment i området kring guldbutiken på Storgatan och Vattengatan. Under skyltfönstret till butiken Skor och kläder anträffas en kula i metallisten. Ett annat skyltfönster hade skottskadats av en rikoschett. Enligt utlåtande från SKL så har patronerna, patronhylsorna och kulmaterialen spårmärken som tyder på att de varit repeterade och utskjutna ur ett och samma skjutvapen.
Ja, det är starka bilder får man säga. Det som slår mig direkt är ju att de här vittnena som står där, de bara står där. Ett rån pågår, står en man i dörren med två pistoler. Varför gör de det? Vad tror du, Robert?
Ja, jag tror de gör det av den enkla anledningen att det är inte sånt här som brukar hända på Storgatan i Ängelholm en lördag förmiddag. Folk är chockade och kan inte ta in det de faktiskt ser. Nu vet jag inte alls vad de här vittnena har sett, men det skulle inte förvåna om flera av dem uppfattar det som en filminspelning, kanske något studentspex. Att allt annat än att det faktiskt är fråga om ett rån. Men i takt med att bilderna rullar här så ser man ju faktiskt att folk, det går upp för folk vad det egentligen är frågan om.
Det är ju ändå några som reagerar. Det är faktiskt ganska många vittnen som ingriper när det här händer. Mm. Vad säger du om det?
Det är viktigt att man kalkylerar en risk, men det är som...
Tror du man tänker så när man är
nej, men det är som Robin säger, man förstår inte vad det är som händer. Nej. Och då börjar kalkylera vad som är farligt och inte farligt. Det kan man inte begära ju.
Inte ens när det börjar skjuta så flyttar folk på sig egentligen.
Nej, men jag tror inte folk förstår situationen. De kommer nog till sans i sinom tid, men just på platsen tror jag inte folk förstår. Nej.
Fyra stycken greps strax efter det här. Alla är nu släppta.
Jakten på rånarna startar omedelbart och snart kommer man gripa tre personer. Allting går snabbt. Men hur självklart allt än kan låta så slutar det inte alltid med fällande domar. Inte ens om det finns DNA-bevisning. Och det är också det som gör det här fallet unikt. För den person som åtalas, den vi kallar för skytten, kommer nämligen frikännas helt och hållet och även få skadestånd för sin tid i häktet. Trots alla de bevis som kan pekas direkt mot honom och rånet. Det är redan under natten mellan den 18 och 19 maj som man hittar en Audi på en parkeringsplats i området Närlunda i Helsingborg. I bilen hittar polisen kläder och föremål som omedelbart går att koppla till rånet i Ängelholm. Bland annat hittar man hjälmarna som bars av rånarna och på kläderna hittas DNA ifrån hela 9 olika personer. Ett av de DNA man hittar överensstämmer helt och hållet med skytten. Han har också lämnat spår av fingeravtryck på minst 2 av hjälmarna. 9 personer, där i inräknat skytten, blir misstänkta för rånet. Flera av dessa har avsatt DNA på hjälmar eller kläder som överensstämmer med de som bars av gärningsmännen. Men det kommer bara sluta med att skytten blir åtalad. I bilen anträffas också 3 par tygskor. Där uträtt att skytten besökte skopunkten tillsammans med 2 andra personer den 17 maj 2013. Och vid tillfället så inköptes 3 par tygskor av storlek 41 som överensstämmer lika så här helt och hållet med de skor som hittas i Audin. Problematiken kommer när tygskorna undersöks för att man ska hitta DNA. Man försöker hitta något som kan jämföras mot en person, men det gör man inte. Men från ett par skor så säkras 7 glasfragment. De här undersöks och jämförs mot glasbitar ifrån montrar som krossades i guldbutiken. Och enligt utlåtandet ifrån SKL så talar resultaten för att ett glasfragment ifrån skorna härrör ifrån någon av de montrar varifrån jämförelseglasen är hämtade. Vidare framgår det att resultaten talar i någon mån för att ytterligare 6 glasfragment ifrån skorna härrör ifrån någon av de montrar varifrån jämförelseglasen är hämtade. Alltså ifrån guldbutiken. Man tar sig nu vidare genom att kontakta närstående till rånarna och specifikt skytten i det här avsnittet. Man börjar förhöra hans flickvän. Skytten har varit ett par med kvinnan som vi väljer att kalla för Tess fram till i november 2013. De har också bott tillsammans i kvinnans lägenhet vid tiden för brottet. Hennes dator undersöks och här kommer det fram intressant information. Datorn har frekvent varit uppkopplad på olika nyhetssidor där man följt just rånet den 18-19 maj. Man har också gjort sökningar på Google efter guldbutikens adress. Man har också tidigare sökt på vad är dyrast, titanium eller guld. Men skytten själv erkänner ingenting utan tvärtom nekar till precis allt och påstår att han har logiska förklaringar. Vi kan börja med besöket den 17 maj 2013. Då var han, enligt övervakningsfilmer, med några kompisar på skopunkten. Han kan ha provat några skor, säger han, men han köpte inga. När han hördes av polisen sa han att det inte var han på fotografiet ifrån skopunktens övervakningskamera. Varför han sa så är för att han är oskyldig och inte ville peka ut de båda andra personerna ifrån fotografiet. Han ville inte heller få problem när han kom ut ifrån häktet. Det kändes alltså lättare att säga att det inte var han på fotografiet, även om det i själva verket faktiskt är han. Han medger också att han har en moped som han brukar meka med i ett garage. I det garaget förvarar många olika personer olika saker. Han själv hade ett par byxor, den jacka som skytten bar och de Nike-skor som hittades i flyktbilen i garaget. De kläderna har legat i garaget något år och han brukar använda dem när han mekar med mopeden och spelar fotboll. I garaget fanns också flera hjälmar och handskar. Den hjälm och de handskar skytten bar är inte hans, men han kan ha lånat ut dem. Och han kan också själv någon gång ha använt dem. Men han påstår att det är en annan gärningsman som måste ha stulit hjälmar, kläder och skor ifrån garaget. Han vill inte heller berätta vart det finns eller kommentera vem som har saker där. Annika jobbar på skopunkten på Regementsvägen i Helsingborg. Det var fredagen den 17 maj som de tre kom in i butiken. Hon reagerade starkt. Skopunkten på Regementsvägen har haft flera rån den senaste tiden, vilket gjort Annika mer misstänksam. Hon reagerade på killarnas stil och framtoning. Hon beskriver stilen som "Kolla, här kommer jag." De verkade ha attityd och var vältränade. Då Annika jobbar med att sälja skor så reagerade hon på att killarna hade fina skor på sig. De hade Nike och Adidas. De går in i butiken och efter en stund kommer en kille med keps fram till kassan där Annika står. Han frågar henne om hjälp. Killen hittade bara ett par skor i storlek 41 av den modellen han ville ha. Han sa att de ville ha 3 par exakt likadana i just storlek 41. Han menade på att de skulle ha likadana skor för att de skulle spela kupp. Annika frågade då om de verkligen hade samma storlek och sa att det verkade lite konstigt. Hon sa att de bara hade 2 par i storleken. Efter det sa killen med keps att de skulle ha de två paren av modellen de först bestämt sig för, plus det paret som hans kompis precis provat. Man uppmärksammade också att killarna hade en ny fin bil. Det var en Mercedes eller en Audi. Det var i alla fall en tysk bil. Annika hade svårt att beskriva färgen. Den hade nyans av gul, guld eller beige metallic. Flera skott avlossades och minst tre personer skottskadades i samband med guldrånet på Storgatan i Ängelholm. Skytten åtalades för bland annat grovt rån och försök till mord. Åklagaren hävdade att 29-åringen tillsammans med minst två andra personer hade utfört rånet. De fick med sig guld och andra värdeföremål för drygt en halv miljon kronor. Men han frias först i Helsingborgs tingsrätt och därefter också i hovrätten. Han hade suttit frihetsberövad sedan mitten av juli 2013 när Helsingborgs tingsrätt försatte honom på fri fot omedelbart efter huvudförhandlingen i mitten av mars 2014. DNA var inte bindande och tingsrätten tyckte att delar av bevisningen i och för sig pekade på att 29-åringen var skyldig, som att hans just DNA och fingeravtryck fanns på kläder och skor som tros ha använts vid rånet. Men man ansåg ändå inte att det var ställt bortom rimligt tvivel att han faktiskt var gärningsmannen. I december 2014 gjorde så hovrätten samma bedömning. En anledning var att mannens signalement helt enkelt inte stämde med vittnesuppgifterna. 29-åringen är lång och vittnena talade om en kortare, yngre person. Den tekniska bevisningen höll inte heller. Mannens DNA fanns på en MC-hjälm och ett par handskar, men han hävdade att han och kompisarna brukade låna utrustningen av varandra. Fingeravtryck på en plastpåse avfärdades också som otillräckligt bindande. Ett år efter frikännandet i början av december 2014 har nu justitiekanslern beslutat att ge 29-åringen 275 000 kronor i skadestånd. 240 000 för hans lidande och 35 000 för förlorad arbetsinkomst. Mannen jobbade på ett transportföretag när han greps. Skadeståndet är 50% högre än normalbeloppet. 8 månader i häkte anses vanligen motsvara 160 000 kronor. Med hänsyn till att han var misstänkt för ett allvarligt brott bör ersättningen bestämmas till ett högre belopp än det som normalt utgår vid ett frihetsberövande, skriver justitiekanslern i beslutet. Och du har lyssnat på Guldrånet i Ängelholm med mig Sebastian Krantz i Svenska Rån.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.